Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Idag kommer Hajsam hit som är, som jag kallar det, whiskid. Och han har en näsa för affärer, framförallt för doft. Och det har jag med, så det blev ett otroligt avsnitt. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Hur gammal är du?
24, nej jag är 25.
Du driver.
Alltså
jag har ju vetat vem du har varit sen kanske du var så 12.
Jag vet att vem du var, exakt. Sen jag trodde, är inte du från Malmö?
Jag är från Malmö
för mig.
Är det sant?
Du är så Malmö för mig. Det är helt sjukt. Alltså jag trodde det var du och nu tar vi bort hans namn. Jag kommer visa det sen.
En snubbe.
Ja, exakt. Ni Malmö för mig. Jag visste ingenting annat.
Men vadå, var du där nere och hälsade på din syra typ?
Jag var där nere när jag var 11 typ. Och bara så, det här är det coolaste någonsin. Jag måste bo här, Malmö är min stad, det är den biten.
Nej men jag kommer ihåg typ att så här, alla din serien visade så typ klipp på dig när du kanske rap eller något. Eller hur?
Vi kan behöver inte prata om min rapkarriär. Jag tror att
Men vadå, du var en go-getter redan då. Och det är sjuka när man kollar på dig. Alltså ni är så fucking lika.
Tycker du?
Men alltså alla ni syskon.
Ja, vi är lika.
Är du minstingen?
Jag är sladdis, jag kommer efter många många år. Alla de är mycket äldre än mig.
Ja, precis, för Halle är typ 10 år.
Ja, exakt.
Nej, så att jag har ju bara typ haft koll på dig. Vem du har bara varit min kompis lillebror. Och sen helt plötsligt så bara dyker du upp typ så i olika så här PR-sammanhang. Och nu håller du på med de här parfymerna.
Exakt.
Vad fan är det här?
Det är mycket som händer. Men parfymen är den grejen. Ingen rap, vi behöver inte prata om rap, vi behöver inte prata om någonting annat. Alltså, vi ska prata om det jag är prata om, det är parfym.
Ja men alltså, det är jag som bestämmer vad vi ska prata om. Och vi kommer inte prata om rap, absolut inte. Men alltså, det måste ju ändå vara så här. Vad fan händer däremellan? Mm. Vänta, du är från Hudik.
Precis, exakt.
Och nu...
Exakt, när jag åkte ner till Malmö och min syra bodde där. Och då var det som att så här, då var jag 11. Det var som att en så här stor stad. Jag hade alltid drömt. Jag växte upp med MTV. När man har äldre syskon, det finns inte någon chans att du får kolla på det programmet som du vill. Utan det är så här, det är deras program och de kollade på MTV konstant. Och då såg man så här, P. Diddy, man såg alla de här rapparna och de bodde i storstäder och jag bara, jag ska till en storstad.
Malmö. Min,
exakt. Nej, men på riktigt. Ja. Malmö var guld för mig.
Ja, men också typ kanske, alltså mina fördomar säger alltså Hudik kanske inte är den mest blandade staden.
Nej, men vet du vad det är med städer uppe i norr till exempel? Det är när mina syskon och mina föräldrar kom till Sverige så placeras man inte i så här, Stockholm. Du vet, man placeras uppe i norr. Så det är ganska många så här, flyktingförläggningar som är uppe i norr. Så därför blir det ändå ganska många så här. Det blir typ hubbar av...
Ja, var är din familj från?
Eritrea.
Precis, och då finns det som ett eritreansk community där.
Exakt, det finns ganska många som kom på den tiden. Alla blev placerade typ där.
Är du född här?
Ja, jag är född där. Så det är... Jag är född där.
Men när förstod du att... Att Malmö inte var den enda staden du kunde tänka dig då?
Nej men nej men ganska, alltså sen kom jag till Stockholm direkt efter och då, alltså det var verkligen som, du vet när svenskar åker till New York så, åh, det här är drömmarnas stad, det här är wow. Så var Stockholm för mig. Det var verkligen så här, varför tar inte ni vara på så här, alla de här möjligheterna som finns här, alla de här människorna. Jag blev ett starstruck av nyhetsankare på SVT och så här, det här är det coolaste som finns typ. Så Stockholm ändå var det så här, det är en bra plats, men Malmö, om det är någon annan stad jag ska flytta till, där är Malmö. Men vadå, du är inte från Malmö?
Jag är från Lund. Men jag, okay. Alltså när vi, jag tror liksom typ, alltså då när jag lärde känna Halla och Anna och dem, då bodde jag, alltså du vet, det här var typ 2007.
Exakt.
Var du ens född då? Nej, jag skojar bara. Nej, men då var jag skitmycket i Malmö, bodde där lite, sen så flyttade jag ner och tog ett sabbatsår från min utbildning och bodde där ett tag och var i USA och sådär. Men då hade jag som en, alltså en större närhet dit. Och liksom, men jag älskade också den staden, men jag älskade också den staden för att det var en paus från hur det var i mitt liv här. Alltså för att jag stressade sönder mig själv här. Hade typ en karriär, alltså inom TV, radio, klubb, gick på Konstfack, alltså det var liksom för mycket.
Men för Malmö var, alltså var det så här, man är, alltså det var lugnt, det var inget, det var
snabbt, alltså eller? Malmö är så jävla mycket så, förlåt mig alla, men lite så manjana. Vi gör det är lugnt. Alltså det är ändå lite mer så. Alltså också att jag kanske har konsumerat lite mer gräs där än vad jag har gjort. Ja, i och för sig. Ja. Det har varit. Ja. Men jag åkte dit för att vila upp mig, absolut.
Ja. Hur många var du där?
Hur många år jag var där?
Ja.
Nej men alltså jag har bara bott där typ ett halvår.
Va?
Ja, men sen har jag varit där väldigt mycket.
Okay, ja.
Och har många goda vänner som bor där liksom. Mm. Men när flyttade du till Stockholm?
Så jag flyttade när jag var 11 kanske? 2009?
Va? Hur då?
Nej men såklart inte själv. Alltså,
nej. För du bara, I'm arg.
Exakt. Ta mitt pick och pack. Nej, men mina föräldrar flyttade. För att alla mina syskon, jag har flera syskon, alla pluggade på massa olika ställen runt om i Sverige. Och sen så kommer inte de komma tillbaka till Hudik, såklart. Så de flyttar till Stockholm. Och då tänker mina föräldrar att nu är det dags att samla familjen igen.
Jaha!
Precis.
Hur var det för dig att komma till Stockholm?
Det var så nice.
Var flyttade ni till?
Farsta, där jag fortfarande bor. Alltså nej, men det var den bästa tiden. Jag tror ju på någonstans att alla människor har en prime time. Har du haft en prime time när du vet att det här tiden...
Kolla på mig, jag har ju den nu, förstår du.
Okej, absolut. Ja, men du har haft en längre tid.
Nej. Jag hade den 2001, 2006, 2011.
Nej, man har bara en gång.
Ja, nej, jag har flera.
Okej, men vilken är den starkaste?
Ja, den är nu.
Okej,
den
bästa.
Alltså, den är sjuk.
Ja, fett. Och jag får vara med på den primetime.
Men du ska inte säga att du hade din primetime när du var 11.
Nej, men
då vill jag gråta.
Nej, jag hade min primetime när jag var 13.
Nej, jo. Sluta!
Jo, jag ska berätta. För man vet om det. Det är som energin finns där. Du känner bara att...
En mojo är sjuk.
Alla, du vet, man är omtyckt. Det är bara att allting, det är flyt. Det är bara allting som händer då. Och då visste jag om att, och det var precis när jag kom till Stockholm, vilket var tur, för att Stockholm är en ganska tuff stad på något sätt. Så jag flyttade hit när jag var 13. Och då var det med också ambitionen av att, men typ, jag hade kollat väldigt mycket på MTV och hade de här hiphopartisterna som min förebild, eller mina förebilder, och ville väl bli som dem också. Så att Stockholm var perfekt för det. Och sen började jag bara göra moves direkt.
Tar du beats?
Nej, ingen, jag slutar.
Sa du
att du... Nej, ingenting.
Nej,
jag sa moves, jag sa inte beats. Försök inte vira in mig någonting. Så jag kommer ångra sig.
Sa du beats? Okej, nej. Men vadå, hur är det för, var du 13?
Ja, 13.
Hur är det för en 13-årig kille att komma till Stockholm? Hur fan skaffar man komp? Alltså hur fan hittar man ett sammanhang?
Nej, men först och främst hade jag varit i Stockholm ganska mycket, så att jag visste ju typ mer om Stockholm än vad mina vänner gjorde, för att vi var ganska unga, så de hade typ inte tagit sig ut till stan hela den biten, så jag kunde vet hur man rörde sig hela den biten. Men jag vet inte, det var bara att man hade bara flyt.
Men vad gör man när man är 13?
Man åker runt i stan, man exakt, man gör de grejerna.
Fan, vad skönt.
Hela den grejen. Vad heter det? Tågluffa. Det var livet alltså.
Man typ bara upptäckte grejer.
Exakt. Och tänkte att jag kom från en liten stad. Då är det ännu mer alltså fantastiskt.
Du hade en törst, en hunger.
Jag var hungrig.
Ja. Men vad tänkte du typ så när du gick så i sjuan och du hade hela livet framför dig? Vad tänkte du att du skulle jobba med då?
Mode på något sätt.
Är det sant?
Absolut, absolut. Så min första grej var att jag ville på något sätt bli så här, jobba med design eller jobba med mode. Och jag började lite, så när jag var...
Jag vet. Du hade ett klädföretag, eller hur?
Precis. Som heter Preach. För min pappa var imam ju, predikare. Så att,
vadå, det var... är han inte det längre?
Mm, jo, han är det, men han är ju pensionerad.
Vet du vad min pappa är? Teolog.
Ja, där så. Är det? Det ser jag, va?
I know.
Exakt. Det är inte många man pratar med som är teolog. Nej. Jag tycker det är mer spännande än...
Han är, han är doktor i religionspsykologi.
Mm. Är han religiös?
Ja. Mina föräldrar är katoliker.
Okej, okay, ja.
De är konvertiter.
Mm.
Men jag och min syrra är protestanter.
Okej.
Okay. Så vi bara spottar på varandra när vi säger
skoj. Det är... Ja, jag fattar.
Ja. Nej, alltså, de är underbara katoliker. De är the best kind.
Okej.
Okay. Men jag har... det är rätt ovanligt typ att vara... alltså så kristen i troende i Sverige.
Mm, absolut.
Därför typ så, när jag träffar typ så muslimer som är så, du vet, svennemuslimer, fattar du att man bara, jag är muslim, då kan jag typ känna igen mig mycket mer än, alltså det finns typ inga kristna om de inte är så fanatics. Det kan jag inte känna mig hemma med.
Det finns en klick, jag ska inte kalla dem klick, men det känns som att under några perioder eller under några år nu så fanns det bland kristna, så unga kristna, så var det typ att många blev det och många blev praktiserande väldigt mycket. Alltså, och speciellt bland mina vänner också. Så att det känns som att jag kommer tillbaka lite, vilket är...
Vilken kyrka var de i då?
Då är de i den
Södermalms kyrka. Ah, exakt. Men jag vet, det är typ Sabina och, och Janice och de har varit där. Alltså,
exakt. Så det känns som att... alltså, nej, jag ska inte...
Jo, men den känns ju väldigt så öppenliberal... Mm. Och det är typ, för att jag har tänkt på den kyrkan när jag var yngre och bodde här, att jag var så, vad är det för någon, för att jag såg alltid så här svarta kids var där. Så då blev jag så här, fan, det här är någonting.
Har du varit där inne?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Vågar inte.
Gå.
Jag
tror att de är fett öppna och
snälla. Såklart.
Ja.
Jag måste bara.
Du måste dit.
Ja. Okej, men det heter Preach.
Ja, exakt. Men det var det jag började med och på något sätt säga, skulle göra en kollektion, testade på det jag gick.
Men vadå, vad gjorde du då? Ritade allting?
Jag ritade, det var så här, hade varsity jackets, de var ganska fina. Hittade producenter i Pakistan typ och hela den biten. Och fick hem dem, började sälja här. Men det gick väl sådär, alltså, när man är 16, du vet, det är fint. Men en sak är att det jag visste ganska tidigt var att jag var ung. Och jag visste vad jag ville göra framöver. Det gjorde också att jag kunde fråga om hjälp ganska mycket. Och folk var villiga att hjälpa mig väldigt mycket. Så att jag var inte rädd att fråga om hjälp, utan jag kom i så här ganska så här bra sammanhang. Folk ville ta mig lite under vingarna och sånt. Så det var ganska nice.
Vem tog det under vingarna då?
Nej, men det var alltid från så här typ entreprenörshubbar och hela den biten. Så det var kanske inte pensioner, utan mer så här affärspersoner typ.
Men har du alltid typ identifierat dig som en så här, jag är en driftig jävel? Eller är det bara som att du har förstått att du... Eller bara att du tänkt, du bara kört på?
Jag bara kört på det. Jag vill inte identifiera mig som en driftig jävel. Men jag förstår vad du menar. Jag bara säger, jag ska lyckas. Alltså, också för att mina föräldrar har inte flytt från Eritrea för att jag ska bli ingenting, typ.
Är liksom alla dina syskon som dig och Halla så här lyckade inom sina områden?
Ja, de flesta är det. Eller ja, alla är det. Jag kan inte säga att det blir lite konstigt, nu kommer någon ringa.
Nej, du kan, Linus, du kan klippa det här. Du kan svara
igen. Nej. Håll det. Det är ingen fara.
Men vadå, hur många syskon är ni?
Vi är 5 syskon. Exakt, så vi är en klan. Nej, inte en klan.
Men vadå, kan du inte så zooma ut och tänka så, damsan, alltså det gick bra för mig?
Nej, men jag har bara börjat. Det här är ingenting. Alltså,
jag fattar det.
Och jag har lite av så här åldersnoja kopplat till att... Jo, kolla inte på det där. Men det är...
Nej, jag slutade kolla på det. Jag blickade ut.
Nej, men
Nej, men jag hade också det i din ålder.
Ja, men då så, då förstår du ju.
Nu, du vet, när jag är 40, jag bara, åh, fy fan, det är så jävla gött att vara 40.
Mm.
Åh, alltså,
visst, du vet, för du bara såhär, du släpper, alltså, eller vad är
men
det
jag tror också att det, du vet, det är så här, jag har min utbildning. Det gick bra på min utbildning. Jag är en duktig konstnär, jag har en son. Alltså, jag har den här lägenheten. Du vet, det går bra för mig. Men framförallt att jag är så här, bottnad i mitt liv mentalt.
Det är hade liksom... du tänkt att du skulle vara här?
Nej.
Vart tror du att du skulle vara?
Nej, jag trodde jag skulle vara sjuk. Jag trodde jag skulle vara deprimerad.
Ah, alltså,
ja. Alltså, jag fattade aldrig att jag kunde liksom, man kunde må bra. Alltså, det tog lång tid för mig att må bra. Men jag tänkte nog...
För även när du var väldigt ung? Alltså vadå, när du var 16?
När jag var 16?
Ja.
Då tänkte jag nog typ att jag skulle bli så 16, journalist eller fotograf.
Mm.
Alltid varit intresserad av att berätta typ andra människors historier. Men, och så är det ju fortfarande. Alltså i podden eller i min konst eller whatever. Men i mitt vuxna liv hade jag nog inte tänkt att det skulle bli så. Jag trodde liksom aldrig att jag skulle tjäna pengar. Alltså jag trodde aldrig jag skulle köpa så en Prada-väska.
Mm.
Eller något till.
Och sen går man och ser Balenciaga Prada här inne.
Ja, absolut. Det är skor.
Okay.
Jag vet, nej men jag har... Har du
jag sett
dem här?
Outa.
Alltså har du sett dem här?
Nej, visa.
Hur gulliga.
Ja, väldigt,
mina innertofflor.
Väldigt fina.
Mina Dior innertofflor. Enough about me alltså. Men... Sen, vad gick du på gymnasiet?
Jag gick en skola som heter Jensen Södra. Och det kanske inte hade det bästa riktigt. Men där gick jag av jag tycker en ganska bra anledning. De hade halvdagar. Det var ju såhär privat.
Vänta, alltså, de lockade liksom med det?
Ja, dockade med halvdagar och dator. Och det här var guld för mig. Du vet, jag kom inte från massa pengar så att jag få en data. Och det här var under preach. Jag gjorde det här under den perioden. Så då kunde jag så här plugga, vara i skolan halva dagen och så kunde jag jobba med mitt shit.
Men vänta, de ville inte att ni skulle plugga själva resten av dagen?
Jo, men vadå? Alltså de visste vad de gjorde och de tjänade så mycket pengar för att lärarna kunde ju ta in fler personer. Wow. Så de är ju bara vinstdrivande.
Vilka as.
Ja,
100%. Men
tack för mig.
Ja, verkligen. Mm. Men du la ner prisen.
Ja, för att jag visste att det finns bättre saker. Min anledning, vad jag säger utåt och vad jag tror att jag inbillat mig, det var att mode är inte hållbart.
Men det var inte det.
Det var att det var inte intressant längre. Nej. Jag kunde göra andra saker.
Men sen var du, alltså sen när du liksom ploppade upp i In My Mind igen eller på typ Instagram, var ju typ, kan det vara att du typ fick något pris av David?
Mm. Nej, det var
eller typ att du pluggade på Bergs, eller hur?
Mm, men det var... Det började med att jag... David, Orlik, Maja Bredberg och Lami Sonku hade ett initiativ som hette Stockholm Open, nu heter Part. Som egentligen syftade till att man kunde sommarjobba på en byrå. Alltså så jobba på reklambyråer och hela mitten. Och så här, jobba med design och hela mitten.
Och liksom inte så privilegierade jävla från Täby.
Exakt. Så hela den grejen var att man skulle försöka få personer...
Rappare från Farsta.
Sluta. Ta inte upp det en gång till. Det handlar ju om att få personer som kanske bodde i ytterstadsområdena att komma in i branschen. Just för att så här, reklam är så elitistiskt, det var ganska homogent, men det var, fanns ganska mycket ändå talang utanför alltså tullarna. Så då gick jag på det och sen så gick det helt okej under det sommarjobbet. Så att jag
vadå, du sökte det jobbet?
Man söker det jobbet, man får lön från Stockholms stad. Istället för måla fasader och så här, plocka skräp så kunde du jobba på en reklambyrå.
Ah. Och då var du på Forsman Borde?
Nej, då var jag inte det. Då var jag på en annan byrå som heter Honesty. Men sen så pitchade man framför ett massa personer.
Mm.
Och då när jag pitchade bara så här, fan det här är väldigt intressant, jag vill fortsätta jobba med det här. Så då var jag på en väg ner till Maja och skulle bjuda ut dem på lunch, eller och henne på lunch. Just för att säga, jag vill lära mig mer typ. Och då kom hon före mig och bara så här, hej, jag tycker du är grym, jag vill bjuda dig på lunch. Kan inte du komma förbi mitt kontor? Som var Forsman och Bonnefors. Och jag visste inte vad, så här, jag visste inte att man kunde jobba med reklam, jag visste inte någonting om det. Men sen så kom jag till Forsman och bara så erbjöd hon mig ett jobb då.
Alltså innan du ens hade gått på Bergs?
Ja, alltså det här var baserat bara på att
jag... Du var grym?
Att
du var grym?
Kanske. Att jag var ganska duktig på pitchen i alla fall. Och jag tackade, alltså jag, vad är det här för ställe? Jag vet inte någonting om reklam eller vart vi är typ. Men de hade fina designmöbler. Eller så att möbler är generellt. Och jag bara så, ah, men det här kan jag tänka mig vara. Och så stanta på mina vänner, så ta bild, massa bilder på Instagram och lägga upp att jag har det coolaste sommarjobbet typ. Och det är inte ni. Så det var där det började. Och sen så har det gått framåt sen dess typ.
Men då, och då fattar du bara, fan, Bergs kan man bra grejer att göra.
Ja, efteråt. För sen började jag tänka så här. Okej, jag har ganska bra koll på populärkultur. Jag förstår ja, men det som händer just nu. Mycket av popkulturen kommer inte i reklamsammanhang. Och då kanske jag också fick mer förtroende för mig själv. Och bara så, ja, men de här kampanjerna kan ju också komma från popkultur. Typ. Mm. Så bara så, ska inte jag starta en egen byrå? Och det som hände då var, när jag fick upp den tanken, var bara så här, men jag har ingen nätverk typ på det sättet. Jag har ingen kontakt i den här branschen och kunder. Och då visste jag om att Bergs, så kom det massa marknadschefer dit. Så då bara så här, fan, jag borde gå på Bergs, men bara vara så aktiv jag kan under lektionerna. För att sen kan jag gå upp till marknadschefen och säga, hej, jag har den här byrån. Ni behöver content. Kan ni, vill inte vi, ska inte vi jobba tillsammans typ? Och så fick jag de första kunderna.
Okej, okay, alltså, men också för er som inte vet, som lyssnar på den här podden, Bergs är liksom en privat... alltså en typ, vad ska man säga, en reklamskola, en PR-skola. Ja,
reklamskola.
Och innan, back in the days, var den ju inte CSN-berättigad. Nej. Alltså, det kostar ju fortfarande att gå den.
Exakt.
Det kostar, vad kostar det per termin?
Typ, för ett år för mig kostade det 140 000 kanske eller någonting. Kom inte med, ja.
Och då, så då förstår man ju vad det är för sorts personer som har gått på den skolan
exakt.
Innan.
Exakt, det är bra. Men tillägg. Sen,
så innan fick man inte ens låna CSN typ nej. Som månads, men nu får man ju det.
Innan så behövde man belåna hus typ om man skulle gå där. Eller så var det såklart rika alltså, föräldrar. Rika
ja.
Så det har inte
hur gjorde du då?
Jag tog CSN.
Mm. Du men tog hela det beloppet?
Jag tog hela beloppet. Ja. Men också så här. Och jag har alltid varit... nej, man kanske inte ser det här. Skit. Men jag
jo,
har,
säg!
Nej, vi tar det sen. För att jag... alltså så här, att betala för skola i Sverige, det är ju ganska konstigt. Det enda man hör om Sverige är hur bra det är och det är gratis utbildning hela tiden. Så för mig var det så här, okej, de här 140 000, om inte jag omvandlar dem på en gång, då är jag en idiot. Och så här, det funkar inte. Jag måste
få valuta.
Jag måste få, för jag har det här är det finns inget. Jag kan inte gå runt med skulder typ. Så då var det verkligen från dag ett så här, det här är min arbetsplats, jag ska tjäna pengar.
Och du gick den skolan ett år?
Mm, ett år.
Hade du startat en byrå då?
Mm, exakt.
Så vad heter den?
Brons heter den.
Finns den?
Den finns, alltså jag, eftersom jag ska lägga all min kraft på parfymen och uniform, så har vi lagt den lite på is.
Men vadå, växte den liksom och blev stor?
I stor vet jag inte, men den växte och vi var tre personer som drev den och så hade vi lite olika kunder och fixade bra kunder och jobbade med bra uppdrag och sånt. Och det var skitkul under den perioden, lärde mig så mycket.
Och sen kände du bara, fuck det här, jag vill nosa mig igenom världen.
Typ lite så, mer att såhär, fan, det finns massa andra spännande kreativa uttryck. Och eftersom...
För egentligen, hur kreativt är det att jobba med PR? Alltså du vet, jag som konstnär, jag bara, alla bara kreativt, jag bara, hur kreativt är det? Man sitter och hittar på...
Jo, men PR är en annan sak, det är ju inte kreativt. Men om du är så AD och jobbar med copy och hela den biten, då är det ju, då börjar du komma på koncept. Du håller inte med.
I don't know, alltså. Jag tycker att det är lite så, för alltså, allting handlar om sälj.
Mm. Absolut.
Jag vet inte om man kan kalla det kreativt. Alltså jag fattar att det är kreativt. Det är kreativt när jag är i mina samarbeten också. Men by the end of the day. Så är det liksom, det är en kapitalistisk kreativitet.
Absolut, 100%. Det är bara, alltså, det är bara för sig.
Nej, men jag tycker att man att det är så här, vad man värderar som kreativt är verkligen så här, alltså låg, det finns en låg gräns. Vad heter det? Låg ribba. Sänkt ribba för kreativitet.
Så du tycker de som är copy och AD, att de kallar sig för kreatörer, det tycker inte du?
Nej, så de kan ju, det kallas de ju.
Ja, jag
hur kreativa de är.
Okej, okay, ja. Jag hör det. Så du tycker inte de ska kallas för kreatörer?
Jo, de kan verkligen kalla sig för kreatörer, men de är inte konstnärer, okay, liksom kreativa som en annan.
Okej. Okay.
Men också så, ha så 60, 80, 100 000 i lön. Alltså kalla det vad fan ni vill.
Det är sjuka summor.
Men alltså det är så sjukt.
Mm, exakt. Det är därför jag typ, eller jag har aldrig tjänat de summorna ska jag säga här och nu. Men det är därför också så här, att göra, att vara konsult och så här, gigga och ta uppdrag. Det är, så här, det är inte dumt. Typ. Det är ganska skönt att säkra upp det. Så att,
gör du det fortfarande?
Nej. Ibland om det är tillräckligt intressant så kan jag bara säga, jag hoppar in och får det gigget för.
Hur länge sedan var det du gick ut på Paris?
Kan det vara 3 år sedan?
Det är som att 1 år för dig är liksom 10 år för en vanlig person. Det är som att du bara pregar in. Alltså det är så mycket innehåll för dig.
Men det ska gå fort.
Ja, jag fattar det. Men det är ändå som att du är ett whiz-kid. Alltså det är ju verkligen golden child. Fast okej, du är en vuxen person också. Men du förstår vad jag menar.
Jag fattar det.
Ja, tack, du kommer aldrig erkänna, jag förstår.
Nej.
Okej, så du tänkte, det finns, jag vill vara mer kreativ på riktigt.
Men typ så, lite. Och att men känna att det finns mycket fetare kreativa uttryck typ. Och doft var så här, det här är så spännande. Det här, men speciellt också för att jag tror att jag är lite naiv och jag tror man måste vara lite naiv att säga, ja men kan jag kanske göra doft? Kan jag göra parfym? Vad händer då? Hur skulle det dofta som? Och jag hade den här tanken från min barndom att så här, hur det finns massa dofter som är ganska centralt del i vår kultur och i min kultur. Så att, och jag har ju växt upp i de här trapphusen och besökt de här trapphusen i höghusområdena. Och i de i trapphusen, när det bor massa olika familjer från olika länder, när de lagar mat eller tänder rökelser eller blandar kryddor, så samlas det, sipprar ut från dörrarna och sen samlas det och kulminerar sig en speciell doft i de trapphusen. Och jag bara, den här doften är så pass speciell och den är universal. För när man pratar med någon som bor i Paris eller någon som bor någon annanstans så är det bara såhär, jag känner också igen den doften.
Men också att det sätter sig liksom i, jag tänker på mina klasskamrater när jag växte upp. Alltså det sätter sig i kläderna. Att man såhär doftar olika.
Men den där grejen, att det sätter sig i kläder. Folk som känner igen sig i den här berättelsen vet också om att det har varit det värsta. För att man blev typ retad.
Ja, såklart. Exakt. Och själv luktar man någon sån svennköttbulle. Eller såhär sur mjölk. Och det var helt vanligt.
Typ.
Men så var det ju faktiskt.
Absolut.
Det som vi doftade var normalt.
Exakt, typ. Eller exakt. Ansågs vara det hade normalt. Blivit, exakt, det ansågs vara normalt. Medan vi doftade jätteilla typ. Men jag har alltid sett att det är någonting, det är skevt. Att jag tycker att den doften är så pass speciell, den är intressant, den är, men det finns någonting i det. Och precis som du säger, den satte sig på våra kläder. Och när jag hade gått in ur de här trapphusen så sattes den på mig. Och jag bar den som en uniform. Så det var lite av ett homage till den kulturen, de dofterna som jag ville utforska.
Men dofter. Skulle du säga att den doften var en trygghet för dig?
Absolut. Det var min absolut största trygghet. Att så här, när jag väl kände det, även om det inte var i mitt trapphus utan det var i trapphus i ett annat land, så var det som att nu har jag kommit hem typ.
Ja, men också för att då var det andra människor där som hade liksom liknande erfarenhet som du.
Precis. Och det är så att det kommer inte gå undgå att så här, man känner igen sig i de personerna. De personerna kommer känna igen sig i dig. Det blir bara ett bond direkt. Även om du inte är, att ni inte känner varandra. Det är bara så här, det är nicken som man vet när man går på stan. Bara så här, the black man nod.
Eller när man är någonstans i världen och typ befinner sig typ i ett queert sammanhang. Att alltså man har typ alltid en familj någonstans. Ja, det är coolt alltså. Men vad hade du för relation till parfym? Alltså inte bara doft utan parfym.
Nej, men jag hade det för min pappa var superintresserad av parfym. Och när han åkte iväg och typ kom hem från sina resor så hade han köpt så här parfymoljor. Och det var mest, alltså det var fantastiskt för att han hade så här kollektioner av parfymoljor. Så att jag har alltid använt parfymoljor och inte så här sprayparfym oftast. Och det var också en grej att det blev ju att jag var den med parfymoljorna. Så att
och vad var det för slags oljor?
Men det var så oljor som man hade köpt i, jag vet inte vart man hade köpt dem, men det var så alkoholfria oljor. Så det är inte så här eteriska oljor som det är väl på något sätt eteriska oljor, men det är inte för så här spa-känsla, utan det är det här parfymer som är superhög koncentrerade Men inte i sprayparfym utan i så här alkohol.
Mm. Och det sitter alkohol. Bättre?
Sitter bättre, mycket bättre. Och är bara fett nice. För du har det med dig. Jag hade ju så här en, när jag insåg att ja, men det här är nice. Det var när man gick och klubbade typ. Eller när man var ute på fest. Och sen var det tight och det var ett rum och det var svettigt. Och sen tog man fram den. Då var det bara som att så här, alla händer gick ur. Så här, det var en ring med händer bara. Så när jag applicerade min så kom alla fram och bara ville ha...
Du bara skaffa eget. This ain't for free.
Precis. Och då insåg jag så här, fan, det här är också intressant. Jag borde göra någonting på det.
Men då, alltså back in the days när du var kid och du använde din pappas oljor, fanns det liksom... För det är ju inte så Tommy Boy eller Hugo Boss, utan då är det ju ändå en sån där olja som folk kanske inte placerar i så den vanliga lukta gott kategorin, utan kanske var en speciell olja. Vad hade du liksom för relation till när du bad de oljorna?
Nej, men för det första så var det som att även de här Hugo Boss, det var dyra parfymer. Alltså när man är ung, väldigt ung, så är det dyrt med dem.
Mm.
Och de här parfymoljorna som man köpte på det marknaden, vad kostade det? 50 kronor.
Mm.
Så det var som att...
det fanns inget alternativ.
Det fanns inget alternativ nästan. Men sen tyckte jag generellt att de var mycket godare. Mm. De doftade fantastiskt, tyckte jag. Mer än de här killiga parfymerna som alla hade typ i omklädningsrummet. Så det blev som att automatiskt så blev det jag hade kanske lite mer intressant.
Mm.
Det var att alla undrade vad jag hade och ville att jag skulle köpa in och hela den biten. Så att det blev...
Men det är också, om man bär dem med pride så blir det också en annan sak.
Exakt, och jag hade supermycket stolthet över dem. Och det blev, jag blev ännu mer stolt när andra som ville ha samma parfym.
Mm.
Jag bara sa, nu bär ni någonting som är väldigt kulturellt och väldigt nära mig och min familj typ. Så det var lite coolt.
Vad fint. Men jag har ju alltid tyckt att så här, om det är något positivt som finns med killar så är det er hud och det som era hormoner utsöndrar.
Mm.
För det tillsammans med doft, alltså typ så cis-tjejer kan typ inte bära upp det.
Nej.
Alltså det är någonting med killars typ så hormoner som gör parfym dofta på ett annat sätt.
Absolut.
Och speciellt då när det är, när man vågar typ ha lite mer alltså kanske söta dofter eller som inte bara är så här, citrus, eukalypt. Alltså inte bara är de här klassiska. Min favorit är ju Fahrenheit.
Mm.
Från en sån... det är verkligen en sån högstadig grej för mig.
Men jag tycker nästan att jag är verkligen den personen som bär... Jag älskar söta dofter.
Mm.
Jag tror också det genomspelar lite i vilka dofter jag har tagit fram hela den biten. Men jag är verkligen en så här... Alltså jag... haft ett Victoria's Secret, alltså där allt jag har på mig.
Det är, jag, alltså fan, jag låter så jävla liksom SD könskonservativ, men jag tycker verkligen att det är en grej när killar har söta parfymer. Alltså det finns en, jag vet inte, det typ balanseras upp mer på något sätt.
Jag tycker också det är nice. Jag tycker det är mer nice.
Att jag kommer ut som fascist. Könsfascisten.
Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Jag har mina parfym, alltså förutom när jag var ung och hade så Nina Ricci, Sunflowers och Pleasures. Så har jag, nu går jag alltid mer mot så här, trä, peppar, citrus, alltså grape.
Yeah.
Det är liksom de kategorierna. Men sen skaffade jag faktiskt en olja.
Ja, du gjorde det?
Mm.
Okej. Okay.
som blev min sexiga singeldoft.
Okej.
Okay. Jag ska hämta den.
Hämta den, jag vill se.
Jag ska få känna den.
Ja, 100%. När gjorde du det här? Det här måste ju... Du måste ju ha vårat doft.
Jag vet. Jag ska få dofta utan att se vad det är. Alltså, hur god är den?
Får ta lite.
Alltså, den är så fin.
Mm, den är... Mm, den är nice.
Alltså, den är så god.
Har du mer i den? Med alltså, när du går ut?
Ja, men typ ibland. Du vet, jag slarvar bort dem och sådär. Jag beställer dem från USA. De kostar inte så mycket.
Nej.
Men sen är det frakten och allting. Alltså, visst är den fantastisk.
Den är nice. Den är len.
Ja, ah. Och den är så... att den blir försvinning från... Jag känner inte den så mycket, men folk är så här, vad är det här för parfym? Vad har du på dig? Men sen har jag också såna där pinnar.
Jag hatar dem. Men det, nej, jag tycker de är...
Vet du vad? Jag gör också det med alla andra, förutom just de där.
Okej. Okay. Jag ska dofta på dem. Jag
alltså, förutom de där.
Ja, jag tycker det är så tacky. Alltså, och nu... Vänta. Nu måste vi... Det här är så room. Det är inte, rökelser som vi också...
Nej, alltså... jag tycker att det är det fulaste som finns. Det där som står där uppe också. Nej, jag syns fult. Och så också, nu är det inte så stört här. Men du vet, ändå mitt hem är så här, jag älskar konst, bla bla bla. Men du vet, när jag klev in i mina kompisars lägenhet i London, jag bara, vad fan är det som doftar? Och nu har jag haft den där doften i flera år. Och jag tycker att den är liksom, den har liksom blivit...
Men då är det doften du gillar, det är inte alltså själva saken.
Nej, det är så jävla fult. Jag hatar det.
Ja, nej. Jag förstår inte, för mig, nej, jag ska inte bäsa folk.
Jo!
Nej, men det är det fulaste någonsin.
Jag vet, och då, varför gör man inte något snyggt? Men...
Vad heter den så att jag kan säga exakt? Jag vet inte vad själva applikationen är. Är det rumspinnar?
Ja, om man säger rumspinnar så fattar man vad det är.
Jo, men vissa tänker att det är rökelser.
Diffuser.
Ja, exakt.
Oh.
För alla er som har room diffusers.
Ja,
ah, exakt.
Alltså, det är så...
Få dofta.
Det är liksom black...
Ja, oh, okej. Okay. Den här var nice. Den här skulle ha en fin i en parfym också.
Nej.
Du tror inte?
Du, den är hemsk som parfym.
Aha.
Det här Jo Malone har ganska de har ganska så här lätta dofter. De är inte komplicerade, även om de, men den här är alldeles för tung. Alltså, så...
Jo, men det är, den doftar ju tungt redan där. Ja. Men har du testat den i parfym?
Ja. Ja. Den funkar inte för mig. Jag gillar det, alltså lime basil grej. Men du var okej, okay, så när du vill göra parfym, hur började du då?
Jag vet inte själv hur jag började. Jag tror att jag började... Jo, men jag började genom att... Jag hade den här briefen om den första parfymen som jag ville göra. Och så hade jag skrivit ner de här dofterna som jag upplevde. Scenariet som jag ville att det skulle vara i hela den myten. Och sen så åker jag ner till... boka möten med parfymhus i Paris. Och så här, men såklart, de kommer gå igång på det här. För det är... Om man tänker efter, de flesta så parfymerna är de botaniska, vackra franska trädgårdarna och det är vackert. Alltså jag hade, mina dofter var baserade på trapphus, alltså som var någonting helt annorlunda. Så jag bara, det här kan vara intressant, det här är ju någonting nytt kopplat till vad som finns. Så jag åker ner till Paris, hade bokat med de här parfymhusen, de ser mig i repan och bara, två av dem säger, och jag har bokat tid med dem. Tyvärr, de går tillbaka, de ska hämta någon och säger nej, tyvärr. Vi tiden typ sprang, jag vet inte vad de sa, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa. För jag blev så lack efteråt. Men det här är också story of my, lite av story of my
life. Alltså, det var svart?
Jag vill inte spekulera, jag tror att, såklart.
Vad skulle det annars
vara? Ja, exakt, tack så mycket. Så att jag tror att de bara såhär, för man ska också komma ihåg att parfymindustrin är så stängd, elitistisk, homogen. Alltså, den är så... du kommer inte in där.
Nej.
För att de här fransmännen vill tro att det är någon helig, du vet, konstform och hantverk.
Det är typ som att man ska bli nästan få som en uppenbarelse av något helgon och börja blöda.
Precis.
Så blir man näsa.
Precis så. Och det går också nästan bara från sönet till sönet till sönet. Nu har det absolut lättats upp, men tidigare det gick inte att bli en näsa om du inte var... Ja, men via de stegen helt enkelt. Men sen så åkte jag upp till Stockholm igen. Jag fick ett möte, presenterade det jag hade presenterat. De var inte intresserade då, men jag bara, okej, fine, i alla fall ta ett möte och sen ingen fara. Och upp, jag bara, men hur ska jag hitta alltså hur ska jag hitta ett labb typ som kan göra det här? Jag skriver på Facebook. Alltså jag skriver på Facebook, jag går in i alla de här parfymgrupperna och skriver på Facebook och säger hej, jag vill utveckla parfym, jag behöver träffa några personer som kan göra det. Och sen är det en person som svarar och bara säger, ja men jag känner de här personerna som gör det nere i Paris, träffa dem. Jag åker ner dit. De här heter Malmström och de har precis startat upp sitt labb. De har lämnat ett större parfymhus och startat upp sitt egna labb. Och de är ju nya, så de behöver ju kunder. Mm. Jag är ny och jag behöver dem helt enkelt. Så att det blir perfekt. Och nu har de blivit superetablerade, superstora. Ah. Och bara så får massa grymma uppdrag och uppmärksammade. Och jag har väl kunnat så här rida på den vågen också lite. För att de är extremt duktiga.
Men hur när du skulle ta fram din första doft, trapphuset. Mm. Hur jobbade ni tillsammans då?
Så den första doften var Maghrib. Och då var det som att den var redan klar. I mitt huvud var den klar. Jag visste exakt hur den skulle dofta som. Så det man gjorde var att jag åkte ner, jag presenterade vad jag ville göra och sen fick de göra en sample till mig, första provet. Och sen i början så jag kunde inte noterna. Jag hade inte trangt upp mitt näsa tillräckligt mycket. Så då var det bara så här, make it more peppery, make it more sweet, make it, och hela den biten. Sen så och sen gick vi hade kanske, du vet, 15 olika rundor tills sen blev helt okej. Och jag åkte ner till Paris ganska mycket och satt där. För att det var också fördelen med dem, att jag kunde vara där. De gillade mig och jag kunde säga, de bara, men kom och softa med mig. Så kunde vi reaktera på labbet och de kunde ta fram proverna på plats typ. Och ändra.
Men jobbade du samtidigt då vid sidan av för att liksom finansiera det här?
Alltså jag hade bara sparat massa, det var typ så här sparpengar bara. Så det var jag visste att så här mycket ska det kosta. Sen, så det var en bråkdel av vad egentligen det ska kosta att starta upp ett parfymhus. Men det var mer att jag så här, vad kan jag göra för er? Vad kan jag göra för tjänst där? Typ, alltså om på riktigt, om jag behöver städa ert labb så gör jag det. Mm. Bara för att jag ska kunna komma igenom den här budgeten. Så det var så här, jag kan hjälpa er med PR, jag kan hjälpa er med grafisk, jag kan jobba, göra någonting för er. Så på det sättet så fick jag ner alla kostnader.
Och lärde känna dem.
Och lärde känna dem. Mm. Och bildade fantastiskt samarbete. Och sen så så tog jag fram all grafik, gjorde all logistik, alltså skötte det.
Det, alltså kan man säga i några meningar, men det är så jävla mycket jobb.
Det är sjukt.
Alltså, och det är så fucking tråkigt.
Det är sjukt och det är så jävla tråkigt.
Som kreatör själv, ja. Jag skojar. Nej men alltså, det är så tråkigt.
Nej men vet du vad det är? När du är i början av en resa, när du ska göra något nytt, då är du förälskad i allt. Alltså du är förälskad i allt, i hela processen. Du kan inte sova, du är beroende av det. Så då, på något sätt för mig blir det att allt blir roligt. Mm. Att lära mig, du vet, jobba med fraktavtal och hela den biten, det är roligt för mig. Okay. I början.
Jag är inte sån. Nej. Alltså, det är kul att du är det. Spännande att vara så.
Men blir inte du förälskad i processen när du gör någonting nytt, när du ska...
Nej.
Okay.
Nej, men det är också därför jag har tillsatt en vd i mitt nya företag.
Det är
jag
smart. Inte
behöver göra såna tråkiga grejer, men hon tycker att det är kul.
Ja, exakt.
Jag är typ kreativ chef och hon är vd.
Det är så det bör vara, speciellt
för att jag är realistisk.
Ja, exakt.
Jag tycker inte att det är kul.
Nej, men det är
som att jag bara, alltså det är så fort jag ser sånt med, bara jag tar det, jag orkar inte kolla på det.
Men du, för att, är du intresserad av att bygga business? Alltså, nej, okej. Okay. Vad är du intresserad av att, vadå?
Ta fram bra produkter.
Okej. Okay.
Men jag får ju förstå, eller jag förstår ju att jag måste bygga en business. Och det är så tråkigt. Men liksom jag förstår min begränsning och tar in bra människor.
Mm. Det är viktigt. Jag har inte förstått det. Jag är inte bra på att delegera. Jag är kass på att delegera.
Men det är också för att du är typ en duktig pojke. För att du vill göra allting själv och ha kontrollbehov. Am I right?
Kontrollbehov, absolut. Ja, för mycket nästan. Mm. Och det blir med att om jag ska ge bort, eller om jag ska säga, men kan du göra det här? Mm. Om det inte blir exakt som jag vill.
Men alltså, det här känns som att det, typ alla mina många av mina kompisar som kommer från flyktingfamiljer är så här.
Mm.
För att man ska kompensera och det liksom ska bli, det måste bli perfekt och man kan inte svika sina föräldrar om man har liksom så mycket press. Alltså, det är väl samma med typ så fattig arbetarklass som har liksom gjort en klassresa.
Yeah.
Men jag är bara liksom
Du är smart, det är inte, alltså sådär, du gör det på rätta sättet.
Jag är också lazy as fuck när det kommer till det. Men vet du vad, jag är också 15 år äldre än du och har gjort alla de här grejerna, jobbat ihjäl mig och bränt ut mig, och nu vill inte jag göra det längre.
Nej, det är inte värt det.
För att erkänna att du är fett stressad hela tiden.
Jag är jättestressad.
Ja, du måste hålla. Du måste hålla också.
Ja, men jag tror att, vet du vad jag tänker? Jag tänker att nu har jag som mest energi. Jag har den här åren. Jag måste pumpa. Mm. Jag måste inte förstöra mig själv. Jag ska inte säga det. Men jag måste jobba så mycket som möjligt. För att sen, när jag blir äldre. Mm. Jag vill inte säga en siffra, för jag tänkte säga, när jag blir äldre i alla fall. Då kommer jag kunna softa. Men sen inser jag bara så här, nej, det går inte, för att softa. Det kommer bli mer och mer typ.
Ja, men hur går det för er nu då? Hur stort är ert parfymhus?
Alltså det är ganska litet nu, för att jag gör det själv. Men nu, det här året, alltså nu 2022, så är det så här, nu ska vi satsa. Nu ska vi ut.
Hur många dofter har ni?
Vi har 3 dofter.
Vad heter de?
Maghrib, Limbo och Cassis.
Och vad betyder Maghrib?
Maghrib är solnedgång på arabiska. Så det är...
Fy fan. Pratar du arabiska?
Jag pratar arabiska.
Pratar du också tigrinja?
Nej, men det var bra. Mina föräldrar gjorde att de inte lärde mig tigrinja. För hellre lärde mig arabiska.
Ja, verkligen.
Det är det bästa de har gjort.
Men, ja, men man pratar väl det i...
Exakt.
Precis.
Men jag, ja, nej, jag kan
alltså,
bara...
Alltså, otroligt att kunna prata arabiska. Alltså, det är helt...
Lite många jag catchat när de snackar på. Det är det bästa. Det är det bästa.
Eller hur?
För jag kan, jag brukar inte, jag på tunnelbanan, på jobbsammanhang, bara såhär, det är det bästa jag vet. Och bästa är catcher också.
Fy fan vad gött. I wish I could. Jag kan bara persiska svordomar.
Vill du lära dig något annat språk?
Vad sa du?
Vill du lära dig något annat språk?
Men snälla, jag är 40, hur ska jag...
Såklart, sluta, såklart du kan. Du kan.
Nej, men jag älskar persiska. Okay. Alltså, jag är verkligen en sucker för den persiska kulturen också. Mm.
Underhuden.
Maghrib, Limbo,
Cassis.
Jag blir direkt sugen på Cassis.
Ja, jag tror du hade passat. Ja, jag tror du hade passat.
Pratar du noter eller?
Mm, såklart.
Vad är det för noter i Cassis?
Det är fikon, det är sandelträ, men det är en väldigt stark fikonsdoft. Som är inspirerad av, ja, men tänk dig att du reser någonstans, reser kanske till ett varmt land, och när du stiger av planet så får du så en doft, alltså den slår i ansiktet. Mm. Så den millisekunden när det slår i ansiktet, det är Cassis egentligen.
Och vad är Limbo då?
Limbo är den är avancerad. I noter så är det rabarber, hö och ylang ylang tillsammans, vilket egentligen på papper typ inte ska fungera, men den fungerar. Den är ganska, antingen så gillar man den eller så gillar man kanske inte den. Så den är inspirerad av, alltså, eftersom jag har varit Limbo, när man bor ute i ytterstadsområden och sen ska åka in till stan typ, den resan mellan två platser och så här, var tillhör man, är det en flykt eller en tillflykt? Det var känslan av Limbo, så den är ganska polariserande på det sättet.
Men är det också en doft som växer under liksom timmar, alltså på huden?
Den växer jättemycket. Jag tror att Limbo växer mest av alla.
Så poetiskt.
Ja, absolut. Det. Och jag tror att många kanske så doftar på parfymerna rakt från flaskan. Jag tror att när det är just parfymolja så måste du ha den på huden och låta den typ arbeta lite.
Maghrib då?
Maghrib är inspirerad av, av höghusen. Och speciellt när man var längst upp på taket av höghuset. Och sen såg man solnedgången och sen kanske några rökte vattenpipa med äppelsmak. Så den är äpple, den är tobak, den är sandelträ, så är det trä, myr.
Fy fan. Men hur tycker du, för att jag menar, det gäller ju all konst på något sätt. Att så här, det jag har i huvudet, att få ut det i en annan... Vad ska man säga, en annan nivå att liksom tänka på det och sen få ut det till en doft eller skulptur eller film. Alltså, det är så abstrakt.
Absolut. Det är supersvårt att försöka få dem att förstå vad man tänker också. Ibland förstår man ju inte själv. Att man vet inte själv vad exakt, hur man ska förmedla den här saken eller det här minnet doftar som. Så det har varit svårt att förmedla det till dem. Men där är det också att jag kommer inte kunna sätta en doft direkt, utan jag måste typ så här berätta för dem efter flera omgångar. Så, nej, men ta bort det här, ändra det här, ni är på rätt väg eller ni är på helt fel väg.
Det tycker jag har varit svåraste med mina produkter som jag håller på med.
Ja.
Att sätta doften.
Mm. Vem gör ni det med?
Vad sa du?
Vem gör ni det med?
Nej, men det finns liksom, alltså vi har varit, alltså been around och bara leta. Vi bara nej, skicka tillbaks. Se till parfymhus att de får producera nya, de får hämta nya. Vi är inte nöjda med det här. Exakt. Också för att jag har en sån tydlig bild.
Exakt. Och det är ja, men är du nöjd nu?
Det är för de här tre nya jag håller på med. Nå, det är svårt alltså. Vi satt på ett möte och doftade på typ så 300, 400. Shit. Vi bara nej.
Och sen då? Sen tröttar man, för näsan måste ju vila också. Du kan
nej,
inte...
vi bestämmer oss för ingen. Ah, vi bara, nej, den har fått ta fram nya.
Ja, 100%. Det är så det ska vara. Ja. Det är så viktigt. Alltså, det där doft är sjukt viktigt.
Mm.
Man fattar inte det, men det är avgörande nästan, tycker jag.
Mm.
I många fall. För nästan alla produkter, även om det är hudvård eller någonting annat.
Ja, och jag är ju av den åsikten att jag tycker att hudvård får dofta. Jag tycker att det liksom är den, alltså doftupplevelsen är en lika stor upplevelse som vad den gör med huden.
Absolut.
Men min dröm är att ta fram en egen doft.
Vi löser det. Vi fixar det.
Men vadå, vi kanske ska bli konkurrenter. Är inte det bättre?
Nej, men jag tror att jag kommer konkurrera. Så nej, det är det. Jag försöker vara snäll. Nej, jag
du får gärna coacha mig.
Men vi
får
löser
gå
det.
Lärling hos dig.
Exakt. Det blir jättebra.
Men vad tänker du ska hända?
Menifrån.
Så fint namn.
Tack, vi bytte det precis. Vi hette Uniform.
Ja.
Men nu har vi bytt en bokstav.
This makes sense. Alltså, Uniform är så...
Bra. Vi har varit rädda för att... För att vi vill inte göra en grej av att vi har bytt en bokstav. Det är för att vi måste vara... Det är svårt att registrera.
Men vadå, det är så här... Alltså, Uni, jag tänker som typ så universell tillhörighet.
Precis.
Eller, ja.
Precis.
Men alla är inte lika smarta som jag, så...
Exakt, det var det jag hade sagt, men absolut. Nej, men... vad jag tänker... Men jag tänker att det kommer bli... Det ska bli... Vi ska ta fram otroliga produkter. Alltså, vi har ändå fokuserat väldigt mycket på att göra de produkterna så bra som möjligt. Så att ta fram parfym och på något sätt också utveckla eller utmana parfymindustrin. Det är det jag... på något sätt också vill göra och kanske göra mina historier om parfymhusen och de här kontrasterna.
Mm.
Att det också får vara vackert. Men sen också på något sätt skapa lyxprodukter från en annan plats. Alltså från förorterna, hela mitten. Det känns som att alla lyxprodukter ska skapas från ett och samma ställe, men kan det skapas från förorten?
Alltså du menar skapa den från, med de minnena därifrån? Eller de, alltså den narrativet därifrån?
Med narrativet, med personer. För att de jag också så här, tar in i bolaget. De också kommer från de ställena. Så att med hela den känslan av det. Ja men exakt. Det är väl det största jag vill uppnå på något sätt. Att få den stämpeln.
Men det känns lite som att när Uniform kanske går på egna ben. Då kommer det vara något annat.
Jag vill inte säga det på det sättet. Men absolut, det är, jag inte att jag blir rastlös, men...
Vadå? Det är klart att du blir rastlös.
Jo, men jag gillar... Exakt, jag tror att för många så gillar man den här delen. Jag gillar vad jag är just nu. Det är de första åren, hela den biten. Efter det så kommer någonting annat.
Ska du exit då? Ska du sälja det?
Nej, jag ska kvar för alltid. Jag tror att det här är mitt drömprojekt.
Ja, det är också mitt som jag håller på med.
Ja, visst. Jag tror att...
Ja, det är coolt alltså.
Att känna det så tror jag att det är... Men sen, alltså jag kommer inte från pengar heller. Så att säga, jag kan inte säga att någon gång kommer jag behöva kanske sälja av en liten del av
det. Det beror på vad man vill ha. Jag är inte så... vad har du för relation till pengar nu? Jag tycker det är så intressant att prata med människor som inte kommer från pengar.
Nej, jag älskar pengar. Utan, alltså, nej, inte pengar i sig, för att jag... Under alla mina år, alltså jag har inte tagit ut en krona. Alltså jag skulle ha tagit ut en krona. Men jag har tagit ut det. 2000 lön, 5000 lön, alltså på det sättet. Just för att jag vill bara återinvestera allting i bolaget. Och jag anser att eftersom jag är relativt kanske ung just nu, så är det här min chans just nu att bygga bolaget och att inte behöva kanske ta in riskkapital. Mm. Alltså,
men när du ser pengar så tänker du väl ändå så här, trygghet, frihet?
Jag tänker exakt, jag tänker 100% trygghet och frihet. Och jag tänker, fan skönt för mina föräldrar bara. Alltså, vad nice när inte de behöver jobba. Alltså min mamma jobbar som undersköterska.
Mm. Och bara, min mamma har gjort det hela livet också.
Exakt. Och vet du hur skönt det är? Och de sliter.
Oh,
vet du hur länge jag... Så här, jag vill verkligen längta tills jag bara så här, mamma, behöver inte gå till jobbet.
Kommer hon nöjsa med det?
Hon kommer inte göra det. För att hon kommer fortsätta. Men, nu börjar hon tröttna. Mm. Så här, nu är det första gången jag hör henne faktiskt bara så här, ah, det hade varit skönt att pensionera sig snart.
Jobbar din pappa fortfarande?
Nej, inte fortfarande. Han är pensionerad.
Mm.
Men han har varit alltså, imam hela vårt liv. Så att... han är fortfarande aktiv i det.
Mm.
Men det kommer kännas skönt att båda de har, så här, de har redan en bra tillvaro. Alltså, hur de lever just nu till hur de levde när de växte upp. Det är så här, de är helt nöjda. Men vi syskon kanske inte vi vill att de ska leva lyx.
Man vill ju alltid det med sina föräldrar. Alltså, jag vill alltid skämma bort mina föräldrar så mycket. Jag vill bara att de ska ha det bästa. Alltså, jag tänker på hur mina föräldrar också, som kommer från fattiga familjer i Sverige, hur de lever nu. Du vet, man bara, mamma, här är en kräm. Pappa, här är en kräm. Här, vill du ha den här tröjan, pappa? Du är jättefin. Alltså, det finns, alltså, det är så tillfredsställande. Det finns inget som gör mig så varm och lycklig.
Nej, exakt. Jag tror att... Alltså, man gör inte, eller i alla fall jag gör inte det kanske för min egen skull. Alltså jag mår bra.
Jag vill gärna ha ett sommarhus, men liksom...
Okej, okay. Men det är snart ju. Då är det kanske för det.
Jag hoppas det. Du tror liksom att jag är skitrik, bara för att komma hem till min våning.
Nej, men du kan ju om du vill. Det är inte så att... du kan ju ta... Nej, jag ska inte snacka hur du kan jobba mer.
Jo, säg.
Nej, men du så här... Fler samarbete. Alltså, så här, du skulle kunna om du ville.
Men jag vill inte heller jobba ihjäl mig.
Nej, det är smart.
Då, alltså, om jag jobbar ihjäl mig och blir utbränd, vilket jag har varit innan, då är ingenting värt någonting. Jag jobbar hellre mindre, tjänar mindre, är mer närvarande mamma och vän.
Helt rätt.
Lover, whatever.
Ja.
Alltså... jag är så trött för att jag märker att när jag jobbar för mycket min hjärna slutar fungera direkt. Och då kan inte jag vara tillgänglig på något annat sätt.
Exakt.
Ska man göra det för något liksom? Nej.
Nej, du har ju också du har mycket mer ansvar än vad jag har just nu. Så att 100%. Det är helt rätt. Jag måste lära mig.
Jag förstår. Det är ändå nice att vara 25 och bara kötta alltså. Alltså för annars kommer du inte komma till där jag är nu med massa mogna insikter. För man måste göra alla de där tabbarna liksom. Gud, syokonsulent. Nej, men alltså det är så.
Jag tror också det. Jag tror jag ska bara kötta på nu. Det är min tid.
Underhuden.
Har du med dofter eller?
Jag har med dofter.
Jag vill jättegärna ha dofter på dem.
Och den här lilla parfymväskan. Jag ska visa det sen också.
Så snygg, jag såg den. Alltså jag tycker själv att detta är otroligt poddmaterial. När man bara hör sånt här. Så klipp inte bort det här, Linus. Oh, vem har gjort den? Vem har gjort den grafiska formen?
Jag
bara, säg inte att det är du, din lilla.
Jo, tillsammans med loggan i en tjej som heter Fredrika Larsson. Men gillar du den?
Fy fan vad sexig doft. Jag dör. Nej. Vet du också? Vet du vad man känner? Att det är någon jävel som röker inne.
Visst. Den är lite...
Fan vad fint den kommer där på slutet.
Alltså den blir... Ja. Så det är Magrib som du har nu.
Wow.
Magrib. Och sen så får du fikonet som är cassis.
fan, den är lätt, den är kall. Ja,
exakt. Lite krämig.
Verkligen. Lenare. Wow. Kolla på dig, Hajsan. Värst, alltså du är sjuk.
Det här är Hate to Love It, så jag vill veta vad du
love tycker.
It. Limbo.
Men vad fint, det är, alltså här. Ja. Alltså det är sjukt. Är det trä i?
Ja, det är trä också. Mm. Men så, ja, på pappret, det är superkonstigt. Så att det är också svårt att förmedla doft. Alltså om man inte doftar på dem. Så att det har också varit vår nackdel. Alltså. Vi säljer bara typ på 2 platser i Stockholm just nu.
Var är det någonstans?
På Integrity och på Ljus.
Mm.
Men sen kan man ju beställa hem
till Spack. Otroliga. Fy fan vad spännande.
Vad glad det blir.
Det, vet du vad, jag är picky som fan med doft alltså.
Är du? Ja, jag kan tänka mig det.
Jag...
Ja. De blir ännu mer glad.
De flesta doftarna tycker jag är vidre.
Hade du sagt det då?
100%, vad tror du om
det? Ja, jag vet att du har sagt det. Och sen är det här. Det här är någonting. Det här är en solid parfym.
Du, en sån här hade jag när jag var yngre.
Mm.
I Stella McCartneys Peony.
Ser.
Mm.
Nu kommer en ny tappning. Dofta inte på den, för det är bara sample doft i den nu. Den
okay, helt, jag kommer dofta ändå.
Ja, jag vet att du kommer göra. Men
själva det formatet är det. Här är nice alltså. Det här är ju som en liksom... Du vet när det blir premium på ett annat sätt. Alltså,
ja,
för jag tänker att... vad är det? Vad är det?
Den är tomt i sig.
Oh my god!
Vill du det?
Jag dör! Vad är det här?
Den har inget namn. Ens.
Jag blir generad. Kan man ta lite så?
Såklart.
Oh my god!
Den är lite...
alltså, stick åt fucking skogen. Alltså... Gud, är det typ lite mint i?
Nej, det är superlite... fan, jag kan inte uttala...
Eukalyptus?
Ja, exakt.
Superlite. Ja, jag kände det.
Så den är lite mer...
Fräsch. Och så är det trä.
Det är trä, både sandelträ...
Är det peppar?
Vadå?
Är det någon peppar
det? Alltså, men man ska egentligen känna det. Jag vet inte hur du känner det. Det är superlite
peppar. Because I'm a nose.
Ja, det är super lite peppar.
Är det någon patchouli?
Nej, ingen patchouli.
Alltså den här kommer du aldrig få tillbaks. När jag skojar. Alltså den här är det. Alltså den här är otroligt.
Det här är, vi vet inte. Den här är bara i samplesform just nu. Men då kanske jag. Den är god. Jag älskar.
Wow.
Det här
är som jag lägger mest pengar på.
Doftljuset.
Vem har gjort den här?
Vi har gjort den.
Ja, men vem har gjort den?
Nej, alltså det är ingen...
Det här är inte för mig.
Nej.
Vad är det? Är det tobak eller?
Nej, det är inget tobak.
Vad är det då?
Det är svartpeppar. Det är...
Då borde den vara något för mig.
Men du, den doftar lite annorlunda när den brinner.
Mm.
Så det är, den är kall nu.
Ta den som är där.
Vilken då?
Den. Det där är ett billigt doftljus som är... Nu har jag liksom en personlig relation till den.
Mm.
Men den tycker jag är sexy som fan.
Det här alltså. Du sa att du inte gillar söt. Den här är ju supersöt.
Tycker du?
Ja. Den här är så söt.
Ja, det är någonting... Den doftar inte så här i alla fall.
Okej. Vad är det med dig? Du har lagt in någonting annat.
Nej, men något har hänt på den.
Okej. Okay.
Men gud, den här förändras också över... Oj, 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 oj. Jag bara stickt av det. Vänta, vi måste avsluta podden. Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan.
Och mig, Hajsan Hamid.
Och det här var fan otroligt. Hej då.
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.